Idag så ska jag tala om en tvivlande predikant. Och han tvivlade på Jesus. Och han mådde inte bra. Han hade blivit isolerad. Och vi ska ta och läsa den här texten det handlar om. Och det är från Matteus evangeliet kapitel 11. Och jag tror det kommer upp här också. Det är Johannes döparen, kan du tänka dig? Johannes döparen. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går. Spetel ska bli rena, döva hör. Döda uppstår och fattiga får ett glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. Låt oss be. Tack Gud att du välsignar ditt ord på våra hjärtan. Tack Herre att du vill tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Vad hade hänt med den självsäkre och frimodige predikanten Johannes döparen? Han som hade samlat enorma skaror i Jordan och döpt tusentals människor. Som hade haft enorma framgångar och sett en väckelse i Israel. Och dessutom hade vågat ställa sig upp mot det andliga etablissemanget, mot de andliga ledare som han ansåg var fel, gjorde fel. Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen, ni huggormars avkomma, säger han. Och dessutom hade han vid ett tillfälle pekat ut Jesus för de första lärjungarna och han sa: se Guds lamm som bär bort världens synd. Titta, där är Messias. Vad hade hänt med honom? Han som var så frimodig. Han som hade berört så mycket hjärtan. Och nu är han full av tvivel. Och han funderar: var det rätt det här? Överhuvudtaget. Eller har jag tagit miste? Och han sitter där i fängelset. Han sitter i fängelse därför att han har kritiserat kungen, Herodes. Han har kritiserat honom för hur han lever moraliskt. Tänk dig. Så hamnar han i fängelse. Och där blir han ju isolerad. Och då börjar han tänka. Då börjar han fundera. Tankarna börjar gå. Så till slut så skickar han bud med sina lärjungar till Jesus. Och det är ju det griper om hjärtat riktigt när man hör den här frågan. Han som hade varit så självsäker. Är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Hör du? Hör du mörkret som liksom kryper in i hans hjärta? Han börjar ifrågasätta allt vad han har sagt, allt vad han har gjort. Och Jesus, vad svarar han? Han svarar väldigt tydligt. Men i hans svar så finns en fråga. Han säger ju: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får ett glädjebudskap. Vad är det som kännetecknar att Guds rike är nära? Det är den frågan han skickar till Johannes. Vad är det som skulle känneteckna att jag är Messias? Är det inte att blinda får syn? Är det inte att människor som lever i en hopplös situation, som lever i mörker och elände, får se ett ljus och se en framtid? Är inte det ett tecken på Guds rikes närvaro. Jag vet inte riktigt vad Johannes hade förväntat sig. Han kanske tänkte på kung David. Kung David som vann över Israels fiender och etablerade ett rike och fick fred kring gränserna. Tänk att Israel alltid har varit antastat. Han såg till att filisterna drevs tillbaka och amalekiterna drevs tillbaka så att man hade frid. Och han gjorde kungariket stort, står det. Kanske var det något sånt han tänkte på och drömde om, Johannes döparen. Men det David också gjorde, det var just det. Att människor som förut hade lidit under despot, kung Saul, fick nu uppleva frihet under kung David. Människor som hade upplevt hur de hade varit terroriserade av de här terrorgrupperna som hela tiden gjorde inbrytningar. Nu var det lugnt i landet. Är inte det som kännetecknar Guds rike? Att människor får ljus in i sina liv hellre än territoriell makt. Jesus, han var ju hjärtats kung. Han vill ju skapa ljus. Gå och berätta vad ni ser och hör. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena. Döva hör, döda uppstår. Ja, men snacka om att vifta med himmelrikets fana. Eller hur? Himmelriket är nära. Vissa översättningar skriver till och med att Jesus säger himmelriket är här nu. Vart då? I honom. Och så säger han någonting som kanske låter konstigt i våra öron. Han säger så här: salig är den som inte tar anstöt av mig. Det var en konstig hälsning till Johannes. Men det han säger, det är det han säger till honom: fortsätt att tro på din kallelse. Du har gjort helt rätt. Du har talat rätt. Du har profeterat rätt. Du har helt rätt i det du har sagt om mig. Och i alla dina dopväckelsemöten. Fortsätt, Johannes. Du har inte gjort fel. Fortsätt att tro på mig. Och fortsätt att tro på den kallelse som Gud har gett dig. Ibland så blir Herrens tjänare trötta och utslitna. Och man blir det av allt arbete. Av det myckna arbetet. Av att man ser att skörden är stor. Och man skulle vilja räcka till mycket mer. Men så känner man att krafterna tryter. De fysiska krafterna. De psykiska krafterna. Och man känner sig fullständigt plakat. Jag vet inte, det kanske var fel ord i sammanhanget. Men man är helt utslagen. Och det är helt normalt att bli trött. Vet du det? Man får bli trött. För vi är skapade, vi människor skapade. Vi är skapade till människor. Vi behöver, under dygnet så behöver vi vila. Och när vi har jobbat hårt, vad gör vi då? Då jobbar vi lite till, va? Och när vi känner att gränsen börjar närma sig, då pressar vi på lite till, eller hur? Nej. När vi har jobbat hårt och blir trötta, då vilar vi oss. Eller hur? Och Gud, han unnar sina tjänare vila. Vid ett tillfälle så står det till och med att Jesus tar med sina lärjungar, för han såg att nu behöver de vila. Vila er något, säger han. Så det är så. Men det är så att en del, de sliter ut sig i uppgiften att tjäna Herren. De sliter faktiskt ut sig. De är som en ihålig trasa när de är färdiga. Batterierna tar slut. Ja, men då är det bara att ladda batterierna, eller hur? Så enkelt. Men har ni varit med om det här? Att mobilen börjar ladda sämre och sämre. Man laddar och laddar och laddar och så räcker det bara typ en kvart. Har ni varit med om det? Då hjälper det inte hur mycket du laddar. Det är för att batterierna är slut. De är helt slut. Du behöver byta ut batteriet. Och så kan det faktiskt bli för Herrens tjänare. Det går inte att ladda mer. Och då händer det som hände med Johannes. Vi hamnar i fängelse. Va? Åker man i fängelse om man blir trött i pingkyrkan och inte orkar mer? Ja, vi har en liten bur här nere i källaren. Jag kan visa dig sen. Om du undrar. Nej, den är uppe på expeditionen. Nej. Vi har ingen fängelse. Men det kan bli så att när man har sliter ut sig, då får man hälsoproblem som begränsar mig. Och det blir som en mur omkring mig. Det blir som galler. Jag tar mig inte ut någonstans. Jag blir isolerad. Det är ett fängelse. För att man har slitit så hårt. Så man är helt slut. Så man blir isolerad. Man orkar inte ens gå till kyrkan längre. Och det hjälper inte hur mycket man laddar. Hur mycket man läser Bibeln. Hur mycket man lyssnar på. Minns du sången på YouTube eller lovsånger från Hillsong eller vad det nu. Det hjälper inte. För det går 2 minuter eller 5 minuter så. Ja. Det är som att man sitter i ett fängelse. Vilket är ditt fängelse, broder och syster? Jag vänder mig både till er som sitter här men också till dig som sitter hemma och lyssnar och känner sig isolerad och tänker, har Gud glömt mig? Som tänker som Johannes döparen, var det rätt det jag gjorde? Eller har Gud förkastat mig? Vi ska titta på Paulus, den väldiga aposteln Paulus. Han som var ute och missionerade och predikade över hela Europa nästan. Över den, ja, inte upp i Norden kanske, men i Grekland och Italien och Spanien tror jag också han var en sväng. Han hamnade ofta i fängelse. Och vid ett tillfälle så skriver han så här ifrån Filipperbrevet 1, 12-14. Har jag med det? Jo, det har jag. Och nu sitter han i fängelse alltså. Fängelse på grund av att han har varit frimodig och gett ut sig och predikat. Och så säger han så här. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. En koko eller? Vi fortsätter. Det har nu blivit klart för hela fängelset att alla andra att det är för Kristi skull som jag sitter här fängslad. Och min fångenskap har gjort de flesta av medbröderna så övertygade i Herren att de vågar predika Guds ord ännu mera oförskräckt. Va? Det skulle ju vara tvärtom, eller hur? Och nej, Paulus har hamnat i fängelset. Vad ska vi göra? Vi går och gömmer oss. Nu är det farligt att vara kristen. Ja, nej, det var tvärtom. De blev oförskräckta. Jag tror ordet är nästan ett ord som påminner mig, nästan fräcka. Alltså det typ det ordet. Man blir otroligt frimodig att predika. Fast Paulus sitter i fängelset och han säger, det som har hänt mig har lett till att det har lett till framgång. Men det borde inte vara så, Paulus. Du sitter fängslad. Du kan inte göra så mycket. Du är isolerad, du är begränsad. Ja, men så såg Paulus på det. Får jag fråga dig en sak? Du känner att du kanske är isolerad. Det är någonting som begränsar dig. Det är någonting som fängslar dig. Och som jag inte gör att det du kan göra. Och nu känner du att, åh vad jobbig pastorn är. Drar han upp en sån här text. Paulus, det är väl en sak. Va? Han kan väl snacka sådär. Eller hur? Han är en sån här eldig evangelist som bara sprutar på. Jag tror han mådde riktigt dåligt mellan varven. Men vad är frihet? Det är det som är den stora frågan. Ja, frihet är att inte sitta i fängelse. Ja, det kan vara det. Men vet du vad frihet också kan vara? Det är att vara trogen sin övertygelse och inte följa vad andra tycker och andras åsikter. Det är att vara trogen sin övertygelse. Och det är att kunna inse, nu är jag begränsad, nu kan jag bara det här, men jag fortsätter att älska Jesus och följa honom. Då är du fri. Även om du tycker att du är begränsad, men du är fri. Det vore värre om du liksom skulle följa vad andra tycker. Du kanske tror att pastorn har ett fängelse där nere. Nej, jag har inte det. Gud välsigne dig i den situation du befinner dig. Du kanske är som Johannes. Var det någon mening med alltihop det här? Frihet, det är att vara trogen sin övertygelse. Och jag tror att det var en lättnad. Det står inte i Bibeln, men jag tror att när budbärarna kom tillbaks till Johannes med det här budskapet, så tror jag nog att Johannes kände att axlarna kunde liksom sjunka ner. Ja, men då lämnar jag allt i Herrens hand. Då är jag trogen. Johannes, han blev aldrig fri, utan det slutade med att man halshugg honom. Men jag tror han hade funnit frihet då, när han fick besked. Himmelriket är här. Jag har gjort mitt. Och jag ska fortsätta att predika. Jag ska predika för vakterna. Och jag ska sända bud till Herodes. Att jag står fast vid det jag sa förut. Att du ska inte leva ihop med din broders hustru. Yes! Så han var fri. Han var fri i sitt hjärta. Han behövde inte grubbla och tänka längre. Ibland så behöver vi göra en personlig rust. Att man rustar upp. Vet ni det? Ibland så behöver man rusta upp hemma, eller hur? Man behöver göra en restaurering, heter det. När vi höll på med upprustningen av Pingstkyrkan i Lindesberg, så kassör, han kallade alltid det. Det var ett stående program i dagordningen. Rusten, sa han. Först när jag läste det, vad menar han med rusten? Alltså restaureringen, upprustningen av kyrkan. Tron kan behöva restaureras ibland, faktiskt. Det behövdes för Johannes, döparen, som var en tvivlande predikant. Han behövde höra en hälsning ifrån Jesus. Den fängslade predikanten fick en hälsning. Och den hälsningen är också till dig som lider. Jesus har samma underbara, kärleksfulla hälsning till dig. Guds rike går framåt. Gud, han är på tronen. Jesus, han lever idag. Den helige ande är utsänd. Det hänger inte bara på dig, utan var trogen i den uppgift eller där du är. Han var inte bortglömd trots omständigheterna. För det var väl det han kände när han satt i fängelset. De har glömt bort mig. Har de glömt Johannes döparen? Jag som var affischnamnet. Förstår du? De hade ju inte affischer på den tiden. Men det var nog. Jag som var på alla släppar. De har glömt mig. Du, jag möter ibland predikanter, pastorer, evangelister som har precis den här känslan. Jag är så ensam. De har glömt bort mig. Och kollar man lite närmare så, de är inte jätteensamma. De har en familj omkring sig. De kanske har folk i församlingen som hälsar på dem och sådär. Men känslan är att det är inte som förr. Och jag orkar inte. Jag är begränsad. Jag är bortglömd. Och jag tror att det var det som Johannes döparen kände. De har glömt bort mig. De har kul där ute. Jesus och hans lärjungar. Och mina lärjungar, de går där ute. Och jag sitter här. Ingen bryr sig om mig. Jo, Jesus bryr sig om dig. Gå och hälsa Johannes om vad ni hör och ser. Håll fast vid din kallelse, Johannes. jag har inte glömt bort dig. Du är i min hand. Du finns i mitt hjärta. Men, nu är det inte jättelångt kvar på predikan. Ja, det brukar de säga. Och så håller de på. Ja. Vad du gör och säger i din fångenskap påverkar andra. Det ska du komma ihåg. Om du är bitter och du spyr galla över andra, då kan det vara så att man bryter ner någons tro. Då kan det vara så att man får en broder och syster att bli missmodig. Jaha, så man måste hålla det inom sig hela tiden? Nej, det sa jag inte. Jag sa så här, att det du gör och säger i din fångenskap, det påverkar andra. Men du ska absolut få ur dig allt mörker. Du ska prata med någon du har förtroende för. Och det kan ibland vara den som står en närmast i livet. Det kan vara en make eller maka. Det kanske kan vara ett syskon. Det kanske är någon nära vän i församlingen. Absolut, ut med det. Berätta. Tala om din besvikelse. Gör som Johannes döper. Han skickade sina lärjungar. Jag tror jag har tagit miste. Det kanske inte är du som är den vi väntade på. Alltså Messias. Han behövde få ur sig det. Han kunde ju ha suttit där och grävt ner sig i det här, eller hur? Och blivit mer och mer bitter. Mer och mer förvirrad. Vi ska inte sitta med våra besvikelser och med våra funderingar och bli förvirrade. För det blir inget bättre. Du måste ut med det. Du måste, du vet, bara man talar om det för någon annan och man hör sig själv säga, nej men det här låter tokigt. Bara en sån sak kan vara befriande. Eller att man får prata och så kommer man fram att, aha, där var kroken. Det är det här som håller mig kvar i mörkret. Och när du gör det, älskade broder och syster i Herren, var då beredd att ta emot tröst. Man ska ta emot trösten också. När folk kommer med en blomma. Eller lägger handen om din axel. Eller säger, det kommer att bli bättre. Nej, det kommer inte alls att bli. Då tar man inte emot trösten. Eller hur? Är ni med? Då är man kvar i det där gamla. Men öppnar man hjärtat och tar emot tröst. Och lyssnar. Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Lyssna på det. Jag hade jättesvårt för den sången när jag var yngre. När jag hörde den. Jag mådde inte bra. Jag tyckte det lät som ett hån. Du vet väl om att du är värdefull här och nu. Tycker jag inte alls. Ni visar inte. Ja, så kan det vara. Så kan en predikant vara. Ja, man måste ta emot trösten. Man måste lyssna på vad som sjungs i sången. Att du är älskad här och nu, för det är du. Och Gud sänder sina änglar. Och då förstår jag att du vill att Gabriel eller Mikael ska komma. Nu är jag här för att trösta dig. Ja, det hade ju varit häftigt i och för sig. Men Gud, han är mer vardagsnära. Så han sänder någon broder eller syster. Kanske möter någon på vägen till affären. Och säger någonting bra. Någon som bara kommer in och dricker kaffe och pratar om väder och vind. Och plötsligt efteråt så märker du att, oj, vad bra jag mår. Va? Det är en ängel. Gud, nej, Gud, han har många sorters änglar. Kan heta Ulrika? Kan heta Arto? Ja. Kan heta Mikael? Och ibland har vi änglabesök. Och vi begriper inte. Det var en ängel. Ta emot tröst då när någon vill trösta dig. Ta emot det. Stöt inte ifrån det. Jag vet att det är svårt när man är i det här mörkret och det är svårt och jobbigt. För nej, då lyssnar man inte. Man har bara argument emot. Hör du, nästa gång, argumentera inte emot, utan lyssna. Ja. Tänk om det är din maka eller make eller bror eller vän som faktiskt är den helige ande som talar. Kan det vara det? Ha? Jag tror det. Jag tror det kan vara. Var beredd att ta emot röst. Amen. Vi sjunger en gammal sång så här. Och jag tycker, jag älskar de här gamla sångerna och jag älskar nya lovsånger. Jag tycker det är en sån skatt vi har. Men det som är bra med de här gamla sångerna, det är att de vågar ta upp de här svåra frågorna. Är du bitter och besviken? Har ditt hjärta djupa sår? Säg till Jesus vad du känner. Våga tro att han förstår. Vilken vän vi har i Jesus. Säg det till honom. Säg det. Är du bitter och besviken? Har ditt hjärta djupa sår? Säg då till Jesus vad du känner. Jesus, jag tvivlar. Som Johannes döparen. Han kan ge svar. Han kan ge bra svar. Han kommer inte med en jättebibel och slår dig i huvudet och säger du ska tro. Utan han kommer och liksom kryper in i hjärtat och säger ska vi snacka lite du och jag? Va? Ska vi hänga lite? Och så får du berätta hur du känner det. Och så efter ett tag så känner du att den där tyngden, den har släppt. Åh, det är så härligt. Tänk vad många gånger man har ropat till Gud inför styrelsemöten. Gode Gud, hjälp mig med den här frågan. Hur ska det gå? Och så är det bara som att det försvinner bara. Frågan finns kvar, men den vart inte så tung. För Jesus, han lyssnade. Men vi gör det så krångligt. Vi vill gärna ha... Kommer Mikael där. Med laser. Nej, det gör han inte. Det gör han inte. Han är mycket enklare än så. Om Mikael kommer så har Jesus sänt honom. Om den heliga ande kommer så är det Jesus som har sänt honom. Om det är en vän. Eller om det är G-klaven som sjunger rakt in i ditt hjärta här snart. Då är det Jesus som har sänt dem till dig idag. Amen. Tack.